Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig Ann-Katrin Kådan
och mig Ida Björnstjärna.
Och idag har vi med oss Johanna Hedström. Johanna är legitimerad sjuksköterska och jobbar nu som enhetschef på en vårdavdelning i Malmö. Välkommen Johanna.
Tack så mycket.
Välkommen Johanna!
Tack så mycket, så himla kul att vara här.
Så himla roligt att ha dig här. Johanna är ju en väldigt god vän till mig och Ann-Katrin, så det är
verkligen
ju extra kul, verkligen.
Yeah.
Och du har tagit dig ända från Malmö.
Precis.
Vi har firat lite Valborg också, men det var en liten parentes.
Och vi pratade precis innan vi började spela in nu om att förra Valborg så berättade vi för Johanna om att vi hade en idé om att vi skulle göra den här podden. Och redan då började vi ju prata med dig om att vi ville ha med dig.
Ja. Yeah.
Och nu äntligen hände det.
Nu är jag här.
Cirkeln är sluten.
Ja.
Johanna, du kan väl börja med att bara berätta lite om vem du är.
Ja. Yeah. Jag heter ju då Johanna och har varit klar sjuksköterska i 9 år.
Mm.
Och arbetar nu som enhetschef på en mag-tarmavdelning i Malmö. Har 2 barn och en sambo.
Mm.
Mm.
Mm. Varför blev du sjuksköterska?
Det var lite av ett impulsval.
Mm.
Jag har en mamma som är sjuksköterska och jag sa hela så högstadiet och gymnasiet att jag absolut inte ville bli sjuksköterska. Sen satt jag där med den här kurskatalogen efter några sabbatsår efter gymnasiet när jag reste och sådär. Så tänkte jag så, ja men det här yrket kan man nog ändå resa mycket med. Och det var väldigt viktigt så när jag var 21 år. Och att det var brett liksom, att man skulle kunna göra många olika saker. Och då hade jag någon idé om att jag skulle bli barnmorska eller jobba på akuten och sådär. Sen blev det väldigt bra också. Jag läste 1 år men så tog jag faktiskt ett uppehåll efter första året på sjuksköterskeprogrammet för att jag kände mig så ung då och tänkte att nej, jag vill nog göra något annat lite till innan jag kommer ut i den här verkligheten. Så då arbetade jag på ett café i 1 år. Och sen kände jag mig redo igen.
Bra ändå att känna det och liksom så här, jobba klart.
Ja, ja men det var bra. Det är ju ändå ett yrke som är rätt allvarligt. Alltså man får träffa många människor och se många livsöden. Så jag tycker man blir väldigt påverkad av det.
Ja.
Och blev redan det om man tänker de första praktikplaceringarna och så.
Men du är ju inte barnmorska.
Nej.
Nej. Men du har jobbat med olika saker ju.
Ja.
Ja, vill du berätta lite om det?
Ja, men jag började arbeta på en MAVA-avdelning, alltså medicinsk akutvårdsavdelning. Blev klar 2009. Jobbade en sommar uppe i Göteborg faktiskt. Och sen var det jättesvårt att få jobb som sjuksköterska. Det kan man inte tro nu. Och sen gjorde jag mitt sommarvik och sen sökte jag säkert en så 50 jobb. Men det var liksom, man fick någon timanställning och man fick inget mer. Det var anställningsstopp både i Västra Götalandsregionen men även i Skåne. Och då bestämde jag och en kompis oss för att men vi söker jobb i Köpenhamn. Mm. Då kan man ju bo i Malmö och där fanns ju massa jobb. Och det gick rykten om att man tjänar jättebra pengar. Och, så jag slängde iväg några ansökningar och sen 3 dagar senare satt jag på tåget till Köpenhamn tänkte så, vad har jag gett mig in på?
Ja.
Jag förstår ju inte danska. Och min första intervju var på en akutneurologisk avdelning.
Okay.
Så satt jag där en timme och blev intervjuad. Och så efter ett tag hon bara, du förstår inte riktigt vad jag säger va? Och jag bara, nej, inte riktigt.
Nej.
Så det var lite svårt med språket. Men det gick jättebra och jag blev erbjuden det jobbet. Och så blev man även erbjuden danska kurs. Danska för invandrare. Det var ett väldigt bra drag i livet för att jag trivdes otroligt bra med att jobba på den avdelningen och det var jättehärligt arbetsklimat och man lärde sig danska och den kulturen och sådär. Så det var en rolig period i livet.
Mm. Hur länge var du där?
1,5 år.
Mm.
Sen, det var ganska slitigt att pendla, alltså 2 timmar om dagen mellan Malmö och Köpenhamn. Och så träffade jag min sambo i den vevan och då har jag alltid haft någon bild av mig själv att jag är en sån här akut person. Mm. Så jag sökte jobb på Stora akuten i Malmö och fick det. Och jobbade där i 1 år. Jättelärorikt. Man lärde sig verkligen att stå på egna ben och ta egna beslut och sådär.
Mm.
Men kände väl efter det året att alltså, det här är nog kanske inte riktigt min grej ändå. Det var mycket adrenalinpåslag hela tiden och mycket stress och tänkte väldigt mycket på jobbet när jag gick hem därifrån och sådär. Så tänkte jag, men jag söker vårdcentral, men det ska jag bara vara en kort tid.
Mm.
Sen blev jag kvar på vårdcentral i nästan 5 år.
Mm.
Också väldigt spännande. Satt ju mycket i triage. Men hade också olika sorters mottagningar. Och sen blev jag sektionsledare där. Och var där några år till.
Mm.
Och sen blev jag lite så pushad. Men ska du inte söka ett chefsjobb? Så jag började läsa lite ledarskap parallellt när jag jobbade. Och sökte några olika enhetschefsjobb och blev kallad på intervju. Och sen rullade det på. Och så fick jag det här jobbet som jag har nu. Och att vara enhetschef är ju nästan som att ha ett helt nytt yrke. Mycket ekonomi och juridik och sånt att sätta sig in i. Så det är jättespännande.
Ja, verkligen.
Ja. Och det känns bra med att ha valt sjuksköterska, just att det är så brett. Nu har jag hamnat någon annanstans än vad jag tänkte från början. Väldigt spännande.
Får du användning någonting av dina liksom, rent medicinska kunskaper i ditt nya jobb?
Ja, men det får man. Alltså, absolut. Ja, men det kan vara patientklagomål, situationer som uppstår i arbetsgruppen. Då behöver man ju ändå veta att nu är det problem med våra portakatter eller nu är det problem med, då behöver man ändå ha den kunskapen. Så det tycker jag absolut att man har. Och förstå hur det är att jobba på en vårdavdelning när det är stressigt. Jag har själv varit där.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. Om man vill liksom nå sin personal.
Mm.
Mm.
Ja, men det kanske inte blev någon av de riktningarna du tänkte dig i början. Men det kändes som att du har gjort det som du tänkte att du ville kunna liksom göra olika saker.
Ja.
Och kanske inte vara bara på ett ställe och en typ av sjuksköterska.
Nej.
Utan flera olika.
Och det är väl det som är spännande. Att man kan ha en bild liksom innan man påbörjar någonting. Att sån här är jag.
Mm.
Jag tänkte ju att jag skulle bli någon narkossyrra och flyga helikopter.
Ja.
Och sen bara inse att nej, men jag blir ju jättelätt åksjuk. Och, mår dåligt om jag har adrenalinpåslag hela tiden. Alltså det passar inte riktigt mig.
Jag åkte med ambulansen någon dag när jag var på en placering på akuten. Alltså jag mådde illa hela tiden i den där ambulansen. Man skulle ju sitta och jobba på en dator och åka typ baklänges och ta blodtryck och allting samtidigt. Alltså det var vidrigt.
Ja,
jag fattar inte hur man klarar det.
Nej, det är det är imponerande att liksom jobba samtidigt som man kör jättesnabbt.
Och på små vägar och bara jag var helt grön i ansiktet.
Ja.
Så det är någonting man måste tänka på innan man typ söker en sån.
Ja, där skulle nog jag kunna vara. Jag blir inte åksjuk.
Du blir inte
jag kan åka baklänges och läsa och så här.
Oh.
Men det är det som är bra, att man kan prova sig fram lite och liksom också inse att nu provade det här och det var givande, men det var nog inte riktigt min grej. Och att så känns det ju med framtiden också. Nu är jag ganska ny med att vara enhetschef. Och nu provar jag det. Och sen finns det många liksom andra möjligheter vidare med det. Eller också kan man välja något helt annat.
Ja, men det är väldigt härligt att se sin utbildning och sin profession som liksom någonting som man kan ta till så många olika saker. Eller du har en grund och sen så blir det du som bestämmer vad du väljer att göra med det.
Precis.
Det finns liksom tusen olika vägar. Det är samma sak med läkaryrket.
Ja.
Man kan ju hamna precis var som helst egentligen.
Ja.
Man behöver inte ens jobba i sjukvården.
Nej, precis. Det finns många vägar och val att ta.
Och det känns som att det är inte första gången som jag hör en sjuksköterska eller läkare säga, som du säger, så här, dels att man, det enda man visste under hela sin uppväxt var att man inte skulle bli det man blev.
Ja.
Och sen så att man har tänkt en viss inriktning och tänkt att sån här person är jag. Ja. Och så blir man liksom den andra varianten.
Ja, men
och det känns som att det finns så många utbildningar där man inte har 10 eller 25 eller 100 olika valmöjligheter. Sen, jag vet inte hur man skulle ha hamnat rätt då.
Mm.
Det känns som att man ändrar sig så otroligt mycket på vägen.
Ja.
Och lär känna sig själv.
Sen kan det också vara mycket, tycker jag, alltså att man bara tycker att men det här var ju en jättetrevlig arbetsplats.
Mm.
Att det ibland kan vara viktigare än själva specialiteten. Så att,
absolut.
Och det formar en, att man blir då ännu mer intresserad av det ämnet.
Men vad hade du för förväntningar på yrket när du satt där med kurskatalogen och bestämde dig för att du skulle utbilda dig till sjuksköterska?
Alltså jag hade nog ändå en något naiv bild, skulle jag vilja säga. Att jag tänkte nog att det skulle vara mycket action hela tiden. Mycket som på cityakuten och mycket adrenalin och sådär. Och det är det ju inte bara att vara sjuksköterska. Det är ju väldigt mycket alltså en samtalsroll också som man har. Men jag tycker att det blev till det bättre. Alltså man hade ju inte orkat med att det var action hela tiden, tänker jag. Och sen att man, jag tycker att det är en utbildning som man växer med. Alltså att man får se så mycket, får vara med om så många livsöden. Så att man tar inte livet för givet på samma sätt som man kanske gjorde innan.
Jag tänker att som sjuksköterska får man ju en annan kontakt med patienterna än vad läkarna får. Ja, jag läste en masteruppsats om relationen mellan läkare och sjuksköterskor. Och där togs det upp att patienter ofta vänder sig till sjuksköterskorna efter ronden för att fråga, vad sa läkaren liksom?
Ja, men det är ju väldigt att vanligt.
Man kanske inte vill ta av läkarens dyrbara tid. Eller man vågar inte fråga läkaren. Så då så går man till sjuksköterskan liksom. Och de får höra vad det är verkligen som försiggår. Vad man har för tankar och sådär.
Ja. Ja, men ofta att man kanske får repetera det som sades. Och ibland med andra ord. Det beror ju också på alltså vem det är som läkaren, alltså vilket språk den läkaren använder på ronden. Är det massa facktermer så kanske man så måste förklara det med andra ord. Men också bara repetera, det kan ju bli lite sån, nu kommer läkaren in och så är det massa AT-läkare. Så det är en hel klunga med folk med massa vita kläder, att man kan bli lite ställd tror jag som patient och behöver det repeterat. Det har jag erfarenhet av själv när man är patient. Att det kan nästan glömma av vad var det som sades egentligen.
De första 10 sekunderna är alltid bara tomt. Det är som när man är på så här mingelfest och presenterar sig. Liksom, det tar typ en minut innan man är närvarande.
Och sen kanske man får veta saker på den här ganska korta tiden läkaren är vid ens säng. Och sen så tar det kanske 10 minuter innan man kommer på sin fråga som man egentligen ville ställa när man fick veta den här informationen. Och den frågan ställer man till sjuksköterskan eller undersköterskan.
Ja, precis.
När de kom, jag tyckte så här, när jag jobbade som undersköterska, när man så här kom med kaffe sen eller någonting, det var då, då kunde man samla ihop lite frågor.
Ja, verkligen. Förklara,
så här,
Eller klassiskt när man är läkarkandidat eller underläkare och går med en överläkare. Och sen så är det kanske en jättekomplicerad patient som man vet så här, tänker man så här, ställ alla dina frågor nu när överläkaren är här liksom. Och sen går överläkaren iväg och då kommer alla frågorna till själv. Man bara, men vad fan? Jag vet inte. Överläkaren, jag kan inte svara på de där frågorna. Kom tillbaka! Ja. Jag tycker det är väldigt spännande att höra liksom hur det har varit att vara sjuksköterska på de här olika jobben som du har haft. Du har varit på dels i Köpenhamn på den här vårdavdelningen och sen på akuten och sen i, på vårdcentral.
Ja, precis.
Kan du säga någonting om hur det var, liksom, hur din roll, yrkesroll var på de här olika ställena? Vad du hade för olika förväntningar eller vad du gjorde på de olika platserna?
Ja, alltså som sjuksköterska så har man ju liksom huvudansvaret för omvårdnaden. Men man gör ju också väldigt mycket medicinska uppgifter. Så ibland kan man kanske lätt hamna lite mitt emellan så. Olika uppgifter. Och därför tror jag att, eller jag har upplevt att det är viktigt att det är tydligt med arbetsroller. Vem gör vad? Och det var ju väldigt svårt när man var nyfärdig sjuksköterska. För då vill man göra allt det medicinska, men sen ville man också vara med i allt med omvårdnaden, vara hos patienten hela tiden och han liksom inte med allting som man ville. Och det blir ju bättre tycker jag med åren, ju mer van man blir. Att vara sjuksköterska i Danmark är ju annorlunda mot att vara sjuksköterska i Sverige. Vi hade inga undersköterskor utan vi gjorde allt, så det var sjuksköterskor och läkare. Och en helt annan bemanning än vad vi har i Sverige. Alltså färre patienter.
Färre patienter?
Per sjuksköterska.
Skulle du säga att det är mindre stressigt att man vet att man, det blir mer tydligt att jag ska göra all omvårdnad. Jag har ingen mer som hjälper mig med det.
Ja, alltså det är både fördelar och nackdelar med det. För det som är positivt med det är ju att då vet du ju precis allt om din patient. För du har ju varit med i hela morgonarbetet och så. Medan om du har en undersköterska så behöver du stämma av. Men du, hur mycket hade Sven druckit eller mycket har han kissat? Samtidigt som det är väldigt bra att vara i ett team med flera professioner, alltså när man är undersköterska, sjuksköterska och läkare. Om man får det att fungera så tänker jag att det är kanske det bästa.
Det är ju en säkerhet alltid när någon träffar flera personer och man kollar av med varandra, för då blir det också lite en kontroll av varandra och man kan hjälpa varandra ifall man inte kan vissa saker och sådär.
Precis.
Är man själv så kan det ju slinka igenom några misstag som ingen upptäcker.
Och vara på vårdcentral, då sitter man ju mycket i sån här triage, alltså rådgivning.
I telefon.
Ja, i telefon och bedömer vem ska få en tid och vem ska inte få det. Och
det måste vara så svårt.
Alltså. Det är jättesvårt. Och man har patienter som blir besvikna och arga. Och läkare som säger, men min dag är fullbokad. Jag kan inte ta en extra patient. Att man, där handlar det ju om också att verkligen kunna prioritera. Och det är svårt.
Men det har jag hört från sjuksköterskor som jobbar just i triage. Eller call me som det kallas också.
Ja.
Och att många, jo men att det är extremt stressigt. Kanske det mest stressiga på hela vårdcentralen att sitta där liksom.
Ja.
Och att många patienter har varit väldigt frustrerade såklart. Men en del har varit verkligen otrevliga och ja, riktigt elaka liksom.
Ja men absolut. Jag jobbade ju där i många år. Och alltså idiot blev man ju kallad varje dag.
Mm. Och det är ju helt ännu sjukt,
värre egentligen. Saker också. Vilket känns lite tråkigt för man försöker ju bara göra sitt bästa. Men det är ju en frustration. Oftast inte mot oss som personer. Men man får ta det som sjuksköterska.
Men jag tänker så här, ska man behöva ta det? Eller min spontana reaktion var ju när jag fick höra det här. Att ja, men om någon säger det, då är det bara att säga, nu avslutar vi det här samtalet.
Ja.
Klick! Alltså, ska man verkligen behöva ta att någon kallar det? Eller ska man det? Jag vet inte. Ska
ja, men det vara så här,
jag
mycket,
är i vården och jag ska kunna ta allt
ja,
det här.
Men det hade vi mycket diskussioner om. Att ja. Vart går liksom gränsen? Och gränsen är ju liksom vid hot. Så
ja.
Det måste man ju verkligen markera och prata med sin chef om. Mm. Men sen också märker man ju att de som så skriker åt en och kallar en idiot och så, att det är ju oftast, de sitter ju med så mycket oro och så bubblar det liksom bara ut över mig som sjuksköterska. Så det är ju något annat längst in.
Mm.
Så med tiden så lärde man väl sig att bortse från en del av de här dumma kommentarerna i alla fall.
Mm.
Men ja, vi hade en sån här yogaboll inne i vårt triagerum. Ibland kunde så sitta och hoppa på och avreagera oss lite när man blivit kallad idiot för många gånger i rad. Och man kände sig lite knäckt.
Ja.
Ja.
Mm.
Det är då väldigt konstigt. Eller jag kan förstå att man blir frustrerad på att man kanske inte får en tid och att man blir arg på det.
Ja.
Men det är ändå att gå över en gräns att börja liksom kalla personer man pratar med för dumma saker. Det är ju,
Nej, men jag blev så himla arg när jag hörde det här. För att det är någonting som jag själv aldrig har blivit kallad.
Nej.
Men det är ju, måste ju vara en jättestor skillnad med hur man bemöter en sjuksköterska och en läkare.
Ja, men det tror jag kan vara.
Verkligen.
Ja, att det är väl lite den här hierarkin.
Mm.
Tyvärr, att det kanske är lite lätt att avreagera sig på en sjuksköterska.
Jag har bara blivit kallad som undersköterska.
Ja.
Ja.
Mm.
Det är sant faktiskt. Det är ju väldigt konstigt.
Jättetråkigt att det är så. Men jag tror att det, ibland är det där liksom, det rinner över.
Ja, men både respekten på något sätt. Men också att man är där längre tid. Att de hinner på något sätt lära känna en lite mer. Och då kommer liksom lite mer sanna bilden kanske. Ja. Frustration.
Precis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sjuksköterskeyrket är ju ett väldigt stressigt yrke på många sätt.
Mm.
Eller, det är ju i alla fall många sjuksköterskor som lämnar sina poster idag. Och vi har en jättestor sjuksköterskebrist.
Mm.
Vad skulle du själv säga har varit de stressigaste bitarna i ditt jobb? Om du tar de här olika arbetena som du har haft.
Ja, men det är den här känslan av att inte räcka till. Mm. Att man har så mycket arbetsuppgifter och vill så mycket att det är svårt att prioritera. Och det läggs ju många saker på sjuksköterskor. Alltså man delegerar en del saker, alltså läkarna, för att underlätta för er.
Mm.
Och ja, men vi ska vara lite så överallt och spindeln i nätet.
Mm. Mm.
Och det tror jag ändå att, eller det har jag känt mycket, att man liksom går hem och bara känner sig helt otillräcklig.
Mm.
Men det du sa där, det är ju väldigt, jag kan verkligen se det framför mig, att man har liksom ingen tydlig gräns, varken uppåt eller neråt.
Nej.
För man kan bli delegerad alla möjliga saker från läkare. Och det finns liksom inte supertydligt vad exakt är min roll. Och det kan vara även nere i, liksom i omvårdnad.
Till att, ja, för det kan vara svårt att säga. Om så.
Mm.
Man vill ju gärna hjälpa till och bädda en säng. Eller hjälpa till att byta en katetpåse. För att man vill vara med i omvårdnad. Men det kan också vara svårt där att säga att nej, jag hinner inte det. För nu måste jag gå ut med alla läkemedel. Att då kanske man liksom kan uppfattas som lite, som att man inte vill det eller vill vara lite finare. Och det handlar inte om det, utan det handlar ju om att kunna prioritera.
Mm.
Vilket jag tycker blir bättre, eller i alla fall för mig har blivit bättre med erfarenheten. Att nej, det är det här jag måste.
Men jag tänker som läkare, det är ju en otrolig stress i det också på ett annat sätt. Men där är det ju ändå så här, nu är jag klar med det jag ska göra. Om man nu blir det. Och då är det ju inte så att man går in och börjar hjälpa sjuksköterskan att dela läkemedel. Utan då är man ju färdig.
Ja.
I alla fall har jag upplevt det så att man har ändå väldefinierade uppgifter. Så att jag skulle nog bli väldigt stressad av att känna att jag kan alltid göra mer.
Ja.
Det är typ som när man har jobbat på café och sådär. Man kan alltid göra mer. Jag kan alltid börja städa bakom diskbänken eller göra rent espressomaskinen. Eller det finns liksom aldrig något stopp på
nej,
vad jag kan
och
göra
det
här.
Är ju det. Att det är liksom från båda håll. Mm. Alltså man kan, alltså man är mitt emellan lite två professioner.
Mm.
Och som du säger, att man, det finns alltid något mer. Det finns alltid någon jag kan hjälpa till med något annat. Och hitta den balansen.
Mm.
Men det är ju viktigt, tänker jag, på arbetsplatser att vara rätt så tydlig med så.
Mm.
Vem gör vad? För det kan ju också variera från arbetsplats till arbetsplats. Eller vem är det jag jobbar med idag? Ja, men när jag jobbar med den här personen förväntas det att jag gör allt det här. Men när jag jobbar med den här så ska jag inte göra att man...
Ja, otroligt stressande.
Ja, och gör liksom...
Gå och känna efter, känna liksom vibbarna i luften.
Ja, lite så kan det ju lätt bli. Och det är ju jobbigt.
Hur tycker du att man ska göra då för att få den här tydligheten i vem gör vad och så vidare?
Ja, men det har jag ju börjat tänka på mycket nu när jag jobbar som enhetschef. Att hur ska man skapa en bra arbetsmiljö och... Men hur ska alla yrkesgrupper få det så bra som möjligt? Dels tror jag att det är viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar på arbetsplatsen. Alltså vad förväntas att man gör på ett dagpass när man är undersköterska, när man är sjuksköterska, när man är läkare? Och vad förväntas att vi gör på kvällen och natten? Viktigt att det är tydligt vad som förväntas av en. Och sen att man har... avsatta tider för avstämningar tror jag är jätteviktigt. Men vi arbetar mycket med pulsmöten. Och
vad är det då?
Det är att då träffas alla yrkesgrupper och går igenom patienterna. Så då är det sjuksköterska, läkare, undersköterska, kurator, dietist. Så går man igenom patienterna liksom förväntad vårdtid, vad behövs göras idag? Och då kan alla yrkesgrupper säga att men nu har jag upptäckt att Sven verkar lite deprimerad här. Då kanske kuratorn säger, fint, då går jag in till honom sen. Mm. Man delar upp arbetsuppgifterna och stämmer av, hur ska den här dagen se ut? Och då blir det ju rätt så tydligt vad som behövs göras. Och sen även efter, ja, men efter ett arbetspass, att man har en liten så här avsatt reflektion. Vad gjorde vi bra idag? Var det några svårigheter vi stötte på idag? Till exempel att, ja, men jag tyckte det var lite konstigt att du gick på frukost utan att säga till mig. Att man reder upp de här små irritationsmomenten som kan komma upp. Att man reder ut dem en gång så att det liksom är klart tills man då går på sitt nästa pass. För i vården är det ju mycket personal i omlopp. Det är, alltså, sjuksköterskor kommer och går och samma med undersköterskor och läkare. Och det kan vara svårt som ny att bara så stanna alla i teamet. Hallå, kan vi stämma av? Men finns det då en utsatt tid? Klockan 11 träffas vi och stämmer av. Och de här tiderna respekterar vi. Då tror jag att det naturligt kommer upp saker som man kan jobba med. Vi har också en liten så här glasburk på varje expedition där man kan lägga i små post-it-lappar med saker som behövs förbättras. Och så tar man upp det på förbättringsmöten. Så kan man ju också vara anonym med sin lapp.
Att, ja, just det.
Och det kan ju vara allt från små saker till jättestora projekt. Men då får man liksom utlopp att ja, men arbeta med saker som man tycker fungerar mindre bra.
Men att vara chef inom vården innebär ju att man har väldigt många anställda. Ja. Det är en så här klassisk, alltså kvinnliga chefer är ofta chefer inom kommun och landsting. Och män är ofta chefer inom den privata sektorn.
Ja.
Och du har 40 anställda som du har ansvar för.
Plus ungefär, minus eller? Mellan 30-35. Alltså det är ju personaler på föräldraledighet, tjänstlediga som man kan ha. Ja, men antal anställda på sin lista. Men sen kanske inte så många som faktiskt är där och nu. Men drygt 30-35 har jag.
Det är ju mycket alltså.
Ja. Men det är väl samma med att vara enhetschef. Att det finns också hur mycket som helst man kan göra. Man vill gärna, eller jag vill gärna vara ute på golvet hos personalen. Liksom fånga upp så här små saker. Hur har ni det? Samtidigt som man ska gå på alla möten. Och man vill kanske driva vissa liksom förbättringsprojekt på avdelningen. Så där handlar det ju också om att, ja, men kunna prioritera. För man kan inte göra allt.
Då är det bra att du har suttit i triagen.
Ja, men det är nog.
Det är samma process om igen. Fast på ett annat fält.
Precis, liksom. Men på ett annat fält. Det tror jag ändå är en fördel.
Verkligen.
Och kunna ha någon högre upp och bolla med.
Men Johanna, det är spännande att höra det här samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Vad som gör liksom att det funkar bra och vad som gör att det inte funkar bra. Vi har ju liksom ett perspektiv där man själv kan känna att det blir olika bra olika gånger. Men du har jobbat också i flera roller. Vad tycker du kan liksom göra att det funkar väldigt bra mellan sjuksköterskor och läkare? Och vad har du sett som inte?
Nej, för jag tänker att alltså, vården har ju hierarkier som jag tror ändå fyller en funktion i den aspekten att man har olika arbetsuppgifter. Och att det ska vara tydligt att här har ändå läkaren det högsta ansvaret. Och sen har sjuksköterskan något ansvar och undersköterskan något ansvar. Men det inte får bli är ju att något yrke är mer värt liksom att den som är högst i vårdhierarkin är också mer värd. Utan alla professioner är ju lika mycket värda och fyller ett syfte. Alltså tillsammans vill vi göra det så bra som möjligt för patienten.
Absolut.
Och då, alltså, ja men det har ju varit mycket personbundet. Alltså vem är det man arbetar med? Hur bra det här funkar. Mm. Men sen är det också vissa arbetsplatser tycker jag som lyckas bättre med samarbetet mellan professioner. Och då kan man undra, men, ja, men att alla känner här en så god stämning. Och man kan ta upp allting med vem som helst oavsett vilket yrke den har och så.
Mm.
Och det har jag börjat fundera lite på. Men varför är det så på vissa arbetsplatser? Och det tror jag är, alltså det finns väl inget så enkelt svar på det. Men återigen det här att man har tydliga roller och har en struktur på arbetsplatsen som gör att, att det finns ett forum för att ta upp olika saker. Att man inte som nyfärdig sjuksköterska ska så springa och fråga överläkaren om någonting som man kanske, nej det här vågar jag inte. Men finns det ett forum för det där det är okej att man så, hur har alla det här idag? Försöker skapa liksom en mer jämlikt arbetsklimat.
Jag tror verkligen så mycket som möjligt att komma ifrån det här att man ska stoppa upp ett finger i luften och bara, hur blåser vindarna här?
Ja.
Alltså det blir ju otroligt jobbigt. Alltså både om man är en sån här känsloperson som känner av stämningar i rummet och sådär. Men också för den som absolut inte känner av stämningar och klampar rakt i klaveret liksom.
Ja, ja för man kan ju tänka att, ja men, och ha liksom sådana här möten och avstämningar hela tiden eller så att, ja men nu stör det, nu var jag igång med någonting. Men jag tror ändå att det fyller en funktion att man så, okej, okay, ja men på ronden att man inte bara rabblar igenom alla patienter. Och sen kanske i slutet bara säga, men hur har alla det idag? Är det någon som känner att den behöver lite extra hjälp med någonting eller... Ja, men gör en sån avstämning helt enkelt. Mm.
Men det verkar ju vara också en stress att hinna färdig som sjuksköterska och undersköterska tills dess att det är dags för rond.
Ja.
Jag tycker ofta att man har suttit och väntat lite så kommer sjuksköterskan med verkligen andan i halsen och har jobbat häcken av sig hela morgonen och bara, och så kanske vissa lite osympatiska läkare lite sådär, jaha, nu passar det att komma ungefär.
Ja.
Fast man bara, okej, okay, men hon är ju helt slutkörd, hon har jobbat som en galning liksom.
Ja, ja, men det kan väl vara det oftast att det styrs liksom, alltså läkarna är ju, ja men en viss tid på avdelningen och sen ska ni oftast vidare någon annanstans. Att det är det man får anpassa sig till att, och nu är läkaren här för ronden, ja, men då måste jag vara klar med mina arbetsuppgifter tills ronden. Och sen kanske ni försvinner. På något möte i några timmar. Och då vet man också att nu har vi inte en läkare på avdelningen. Då måste jag ha förberett det här innan.
Men det som blir så svårt som du säger där, att alla ska vara lika mycket värda och sådär. Men eftersom att läkarens tid är ekonomiskt sett så mycket liksom dyrbarare.
Ja.
Så, att säga, så blir det svårt att upprätthålla den känslan.
Ja.
För att det blir liksom, läkarens tid blir ju liksom mera viktig då. Inom situationstecken.
Ja.
Och det blir ju liksom, det kan ju bli lite oskönt på så sätt.
Ja.
Men hur ska man liksom acceptera att det är så men ändå ha en bra liksom stämning där man får känna att alla är lika viktiga i vårdlaget?
Ja men det tror jag mycket är förståelse. Ja men om sjuksköterskan kommer med andan i halsen så kanske man också säger, men hur har du det? Alltså, vill du springa och ta en kopp kaffe innan ronden? Alltså att man så försöker visa lite medkänsla. Ja.
Men det känns som att nyckeln som väldigt ofta i nästan alla sammanhang är ju ofta kommunikation.
Ja.
Och ibland så, det här som du säger, men hur blir det här nu? För jag tror att ibland förstår inte vi riktigt när vi bara ordinerar massa saker och kontroller. Hur mycket det blir på en dag. Och då så tror jag att ibland så blir det så att till exempel, ja men hur ofta ska vi musa den här patienten? Då är det, ibland skjuter man lite från höften.
Ja.
Att så här, ja men ta 4 gånger per dygn. Eller 6. eller 8. Ja. Alltså, så här, ibland är det väldigt välgrundat och ibland blir det så här, ja, men det här eller det här skulle kunna gå lika bra egentligen.
Mm.
Så att man skulle kunna anpassa det om sjuksköterskan då säger så här, ja, men nu har vi en som vi ska mjusa en gång i timmen här och sen så är det ganska mycket omvårdnad på den här patienten. Vi är lite tungt belastade. Är det här verkligen nödvändigt? Ja. Då kan man ju ofta justera lite.
Mm.
Eller hjälpa till med någonting extra. Alltså så här.
Men precis, för, ja, men något sånt exempel hade vi för ett tag sen att ja, men vissa läkare vill ju att alla prover ska vara klara till ronden klockan 9. Och då innebär det alltså för natten kanske att de måste börja väcka patienterna vid 4 för att proverna ska vara klara. Och då tänker man så, ja, men för vems skull är det här? Visst, om det är akuta prover som är jätteviktiga för ronden.
Mm.
Men annars kanske man kan tänka att ja, men det kanske är viktigare för den här patienten att den får en bra nattsömn än att proverna är klara en speciell tid. Mm. Och det perspektivet kan man ju få om man stämmer av och om man då kanske som sjuksköterska vågar säga så. Måste de här proverna verkligen vara klara till 9 eller kan vi låta Sven, han har sovit så dåligt nu i 3 Lilla nätter Sven. I rad. Ja, Sven. Ja, i 3 nätter i rad och jag tror han behöver det.
Mm.
Kan vi ta dem lite senare? Och då är det ju ofta så, ja, ja, men det är ingen fara. Ja. De kan vara klara vid 11, det är inga problem.
Ja, men oftast är det kanske 2-3 av patienternas prover man verkligen behöver på morgonronden. Ja. Och resten kan man egentligen ta på eftermiddagen.
Ja. Ja.
När jag jobbade som undersköterska på akuten, då tänkte jag verkligen på, ja, hur, då fick jag liksom se, hur blir det med de här ordinationerna vi får ifrån läkare? Och hur påverkar det vårat jobb? Ofta var det ju så att man kanske fick först en ordination och sen lite senare fick man en till och en till. Istället för att läkaren skulle ha kunnat tänka till från början och bara, vi har velat att ni gör det här och här och här.
Mm.
Ibland går ju inte det att veta på en gång.
Mm.
Men ibland var det kanske lite, ja, lite slarvigt eller sådär. Och då blev det så mycket mer jobb än om man hade fått ta alla prov på en gång eller göra allting.
Lite precis, så. Istället för att gå in och sticka patienten 3 gånger på 4 timmar. Och alltså, då ska man förbereda innan och man ska störa patienten också.
Mm.
Och det blir ju mer jobb för den sjuksköterskan eller undersköterskan som ska utföra de här uppgifterna.
Mm.
Kan man ge några generella liksom, råd till läkare? Om vi tar på akuten till exempel. Hur vi AT-läkare och underläkare och överhuvudtaget läkare på akuten ska tänka för att ert jobb ska bli liksom, så enkelt som möjligt.
Men just akuten är ju rätt speciell arbetsplats. För det är så otroligt många människor som jobbar där. Mm. Och jag är mycket AT-läkare, mycket underläkare. Vad vi som sjuksköterskor kan göra, det är väl att man stämmer av. Alltså, vad kan jag? För ibland kan det ju, jag har hamnat i situationer där man är, ja, men ett ny sjuksköterska på akuten. Och så är man med en liksom AT-läkare och båda är lite så, inte jättetrygga i sin roll, att det kan vara bra att så här stämma av lite innan något akut händer vad man kan och inte kan.
Ja, men ofta så kan det ju hjälpa då att man bara kommunicerar lite mer, att tänka lite mer högt.
Ja men tänka högt, för det är ju. Sen finns det ju på akuten undersköterskor som är supervana och varit där liksom i 20 år och har jättemånga delegeringar. Som jag tänker också är bra för läkarna att veta. Men jag behöver inte alltid säga sjuksköterskan om det här, utan jag kan gå till den här undersköterskan det här passet. För att hon kan också ta ett venöst blodprov eller hon kan göra det här och det här.
Mm.
Det är svårt att veta vad alla kan. När det är så, som du säger, mycket personal i omlopp.
Men jag tänker att oftast är man ju, eller jag vet inte hur ni gör det, men man är så, idag är jag på medicinakuten, eller idag är jag på kirurgsidan, eller övervaket, eller larmansvarig.
Ja.
Att man så lite stämmer av. Sen kan man ju inte så rabbla upp. Det här kan jag och det här kan jag inte. Men hela tiden prata med varandra. Ja, nu kom den här patienten in. Okej, vad ska vi göra nu? Så man inte, jag tycker det är lätt ibland att man går om varandra.
Mm.
Ja. En sak som jag kom på nu när jag var undersköterska på akuten, det var just att vissa läkare var jättebra på att berätta vart någonstans i processen de var med olika patienter. Att nu har jag skrivit en röntgenremiss och nu kommer den behöva vänta på den och så vidare. Man visste så här, ungefär vad det var som hände. Men en del jobbade väldigt mycket i det tysta och man hade ingen aning om, okej, men vad hände med Sven? liksom, vad är planen? Ska han bli inlagd? Eller, ja, man hade ingen koll och det försvårade jättemycket arbetet för oss då när vi...
Ja, men och det är ju jätteviktigt, för ni tar ju besluten så. Vad ska hända med den här patienten? Ska den bli inlagd? Ska den på en röntgen? Eller den här kan skrivas hem.
Mm.
Och om vi då vet vad lite så planen är, så kan vi också hjälpa till att förbereda. Det här kommer bli en inläggning om några timmar. Mm. Då kan vi ju också jobba på i vårt arbete. Ja, men ringa vårdplatskoordinatorn och... Mm. Förbereda med kläder och ta alla prover inför inläggningen. Så vet vi vad som ska göras, så kan vi ju också bättre hjälpa till.
Absolut. Men, och på tal om det här med vem som kan vad. Alltså egentligen behöver, så kan du ju räcka på att säga så här, hej, jag heter Ann-Katrin, jag är AT-läkare. Det här är min andra vecka på medicin.
Ja.
jag har gått 3 akutenpass innan.
Ja.
Det säger ju ganska mycket egentligen. Då vet de så att okej, du har inte sett allting än. Och sen så kan det vara en sjuksköterska då som säger att men jag har jobbat 10 år på akuten. Den har ju sett allt.
Ja, typ. Väldigt så trygg i de flesta situationer.
Då kan man ju behöva mer hjälp av den. Så, men vad brukar ni ta för dos när ni kommer in en sån här patient? Eller liksom, då kan man ju ofta ibland komma ut och säga, men jag tycker vi ska ta de här proverna. De har jag redan tagit, plus den här och den här som du kanske också ville ha. Man bara, okej.
Ja, men exakt. Det är ju jätteviktigt.
Men alltså, är det en sjuksköterska som är helt ny, så behöver man kanske skriva upp exakt allting man vill ha.
Ja.
Och vara liksom ännu mer, tänka efter ett varv till. Liksom. För då händer inte allt automatiskt på samma sätt.
Sen tror jag också det kan vara viktigt att som sjuksköterska på akuten kan du ju så få ordinationer från flera läkare. Alltså du kan ju sitta med hur många listor som helst. Typ ska hänga 10 dropp här. Och varje läkare vill att, har du inte hängt det här droppet än? Alla är liksom på en med sina patienter. Att just så, men nu har jag allt det här. Eller det försökte jag vara tydlig med. Ja, jag ska försöka hinna hänga det här droppet. Men jag har också 9 andra dropp som jag ska hänga. Och jag behöver prioritera själv här. Eller jag behöver din hjälp med att prioritera vem ska få sitt läkemedel först, till exempel.
Men det kräver ju också att man har lite självkänsla. Och liksom våga säga det. Liksom. Men det är ju jätteviktigt att man kommunicerar det.
Ja. Men också att man har ett klimat där man vågar säga det.
Jag,
där man inte känner att någon bara kommer hacka ner på en för att man säger att det är stressigt nu. Utan att någon kommer...
Det är livsfarligt att ha en sån kultur på en arbetsplats. Att man inte kan säga sådana saker. Ja. Eller be om hjälp. Eller visa så här, men nu vet inte jag vad jag ska göra. Och det är ju liksom, det är verkligen väl beforskat hur man ska agera. Till exempel inom ATLS. Att man ska kunna ta liksom... stopp och time out. Vart befinner vi oss nu? Och, så här. Och nu känner jag mig osäker. Man ska ju verkligen inte så här bara gå och bara, okej, jag har tappat kontrollen helt och bara du, inte säga det, utan det är jätteviktigt att man verkligen hela tiden kommunicerar.
Ja.
Och det är ju likadant vart som helst i vården. Det behöver inte vara i akutrummet.
Nej, men också med om det blir något fel, alltså viktigt att skriva en avvikelse, och avvikelsen är inte liksom för att klandra någon, utan men jag tänker att nu blev det här felet. Okej, vad ska vi göra för att det inte ska bli så här igen?
Mm.
Är det något systemfel vi har på arbetsplatsen? Eller är det liksom står läkemedlen i konstig ordning i medicinrummet? Mm. Alltså vad kan vi göra för att det inte ska hända igen? Så att man inte är rädd för att liksom erkänna att det blev något fel. För att... Det finns ju alltid en mänsklig faktor.
Mm. Mm.
Men det måste vara väldigt svårt att säga emot en läkare och framförallt en överläkare som sjuksköterska eller undersköterska eller AT-läkare. Alltså jag tycker det är svårt. Då kan jag tänka mig det blir ännu svårare om man är sjuksköterska eller undersköterska att liksom ifrågasätta. Men det är så himla viktigt att man vågar göra det.
Ja, men det är väldigt svårt att ifrågasätta en behandling.
Mm.
och sådär. Och det gör man väl inte så ofta, för det är ändå läkarens ansvar. Men jag tänker också att det beror mycket på hur alltså man uttrycker sig. Ja, men du tänker så här, men du, jag har tänkt på det här, att tror du inte det är bättre att Sven ändå inte skrivs ut idag, utan att vi förbereder lite mer så att han inte kommer in på akuten igen om 2 dagar. Att man liksom vänder på det. Inte ge kritik mot den andra professionen. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Att säga till någon som är liksom högre upp. Men det är det. Då tror jag att det kan bli väldigt mycket fel.
Verkligen.
Men det sker ju små misstag hela tiden i vården.
Ja.
Även om man så här, inte vill att det ska vara så, så händer det ju hela tiden små grejer.
Ja.
Och en del upptäcker man ju själv, och en del upptäcks nog inte, men det händer ingenting farligt.
Nej, precis.
Men det är ju viktigt att man har varandra som kontroller.
Ja, och att man vill liksom, man vill åt samma mål liksom, men att man har olika arbetsuppgifter till att nå det.
Och särskilt med läkemedel tycker jag ofta att det blir att man, att det finns de här stegen, att någon ordinerar, någon ska sen ge det, och att man liksom båda funderar, det här rimligt, ser det bra ut? Även om det inte egentligen allas ansvar på samma nivå, så är det ändå liksom ett samarbete.
Ja, verkligen. Ja, men det där med att säga emot. Jag var med om en sån situation på vårdcentralen. Där har ju alla läkare varsitt rum. Där man har att ta in sin patient och gör sin undersökning. Och sjuksköterskorna sitter ju i triaget. Och då var det så att man tyckte att sjuksköterskorna kan väl ändå gå in och torka upp blod på golvet om någon läkare spiller. Eller kan inte sjuksköterskan gå in och byta britspapper? När läkaren är klar. Fast då läkaren är på sitt rum. Och det kanske är mer.
Bara pipa in och städa lite.
Ja. Och men då hade vi en sån diskussion. Och då kände jag så. Men där går gränsen. Jag har inte läst 3 år på högskolan för att jag ska typ torka upp lite när någon annan sölar eller byta britspapper medan läkaren står och tittar på när jag gör det. Det är liksom,
det fyller ju ingen funktion.
Det fyller ingen funktion. Sen finns det så, på akutrummet efteråt, då är det sjuksköterskor och undersköterskor som städar. Men det är ju en funktion i det. Men det där att liksom, det kan väl du göra. Då kände jag att det här är inte.
Då satte ni ner foten och sa emot.
Absolut.
Ja. Hur motstods det då?
Men det är nog lite olika. Alltså det var väldigt diskussion inom sjuksköterskegruppen också. För att vi var många olika åldrar. Och sjuksköterskeutbildningen har ju inte alltid varit en högskoleutbildning. Alltså ta många år tillbaka i tiden så var det ju ett kall.
Ja, just det.
Ja.
Läkaryrket också.
Ja. En del av de äldre tyckte väl, men det var inte så farligt att bara gå in och byta ett britspapper. Och det är det ju egentligen inte.
Nej.
Men det handlar ju liksom mer om att utnyttja liksom kompetensen på rätt plats. Och då kanske det inte är att jag ska gå runt och städa.
Nej, men när en sån sak är så totalt onödig och bara för att, då blir det ju ganska nedvärderande också.
Ja, precis.
Det är så här, men varför ska jag göra det här?
Ja,
bara för att jag ska veta min plats typ. Eller det sparar ingen tid.
Det tar längre tid att gå ut och säga till att det är blod på mitt golv. Kan du torka upp det? Exakt. Än det här är att torka upp det.
Ja, men det blev komiskt. Sen blev det ju inte, alltså vi skulle ju inte ha de här arbetsuppgifterna. Så det löste ju sig. Men det blev ändå en tydlig sån diskussion så, kring vad man förväntar sig av varandra.
Men det är ju spännande här som du säger om att det var ett kall förr i tiden. Och att det liksom inte riktigt är så längre. Och så tror jag inte det är inom läkarkåren heller på samma sätt. Att man liksom kan tänka sig att jobba vilka tider som helst, där man kan komma in och jobba liksom ihjäl sig, och man offrade familjen och man offrade sitt privatliv på ett helt annat sätt, för man var läkare eller man var sjuksköterska och det var liksom det som var ens livsuppgift. Och så tänker jag att de nyaste generationerna som jobbar inte resonerar.
Nej, men det ser man en skillnad på liksom, de nyare generationerna sjuksköterskor, att det ställs helt andra krav och det ska vara en, ja, men en bra arbetsmiljö, och man kan inte ta hur många extra pass som helst, för man vill också prioritera sitt privatliv, och det är ju bra, för att det är ju jätteviktigt att man har en bra arbetsmiljö. Och det är inte ett kall längre, det är ju en utbildning man väljer att läsa.
Tycker du att du märker det mycket som chef, att det är skillnad mellan åldersgrupper?
Men lite granna kan jag ändå märka det. Ja, men tänk hur länge man har varit klar som sjuksköterska. Och jag kan också märka det, ja, men om jag diskuterar med min mamma som är gammal sjuksköterska, att hon under utbildningen lärde sig att tassa på tåret i korridorerna. Det var liksom en kurs. För att man skulle smyga fram.
Okay.
Så att man inte störde
någon. Ja, så man inte störde som sjuksköterska. Och det låter ju helt absurt för mig. Så det har ju hänt väldigt mycket. Och det händer ju väldigt mycket med sjuksköterskeyrket. Och nu har man fått in de här nurse practitioner. Det vet jag att ni har i Linköping.
Kan du berätta vad det är?
Ja, men det är ju lite någonting ännu mer mellanting mellan sjuksköterska och läkare. De går vissa medicinska ronder. Jag är inte jättepåläst om det. Men de kan ronda avdelningar själva. Man har ju det i USA till exempel. Och det är också ytterligare en profession
just till. Det.
Så det är en vidareutbildning på sjuksköterska?
Ja, precis. Det stämmer. Som man då tänker ska underlätta ytterligare i vården.
Ja, men det händer mycket. Yrkesrollerna utvecklas verkligen.
Ja.
Kommer nog se helt annorlunda ut om 30 år till.
Det tror jag absolut.
Vad tror du behöver liksom förändras eller förbättras för att inte så många sjuksköterskor ska lämna yrket? Eller lämna sin arbetsplats för att flytta på sig?
Ja, men det är en svår fråga tycker jag. Och det finns ju inget enkelt svar på det. Jag tror att det är väldigt många olika anledningar till att sjuksköterskor lämnar yrket. Vissa lämnar det ju helt och bara jobbar med något helt annat, har man ju sett. Men det jag har fått till mig, om man tänker av bekanta som är sjuksköterskor och så, och man ser på forum och så, är ju mycket det här att arbetsmiljön, alltså det är för stressigt. Det är det många signalerar. Och sen kraven i förhållande till lönen är det också många som tycker är liksom orimlig. Det pratar vi ju lite om på vägen hit, Ann-Katrin, att lönen är ju en viktig del. Men det allra viktigaste är nog egentligen att man trivs och har det bra på sin arbetsplats. Att det liksom väger.
Ja, men vi pratar lite om just det här med otillräcklighet. Jag tror att om man känner liksom år efter år att man inte, att man känner sig otillräcklig och inte kan känna att man har gjort liksom ett bra tillfredsställande jobb när man går hem. Det tror jag liksom inga pengar kan kompensera för. Och att man vill känna att man gör det, att man kan liksom göra en bra jobb för sina patienter. Och att man hinner kommunicera och prata med varandra. Och man att man mår bra när man går hem.
Ja, att man har roligt på sin arbetsplats. Att det här är ju ett kul jobb jag har. Och här utvecklas jag och trivs. Sen tror jag det är jätteviktigt också, som har kommit lite mer med utbildning. Tidigare har det varit mycket så att faktiskt, ni har ju betald vidareutbildning. Sjuksköterskor har ju liksom tagit CSN-lån.
Det är sjukt.
För att läsa vidareutbildning, läsa barnmorska eller narkos. Det kommer ju mer och mer att man får sin utbildning betald. Och då ökar man ju kompetensen i vården och det blir också en känsla av att det satsas på sjuksköterskor.
Ja.
Mm.
Ja, men det är också viktigt den här känslan av att någon bryr sig om en på en arbetsplats. Mm. Att någon värnar om en.
Ja.
Mm. Vad tycker du är det med ditt yrke som gör att du skulle rekommendera någon annan att bli sjuksköterska?
Att det finns jättemånga valmöjligheter. Att... ja, men att man kan jobba med många olika saker och skulle man tröttna på en inriktning så kan man välja något annat.
Mm.
Att det är väldigt givande. Det är ändå en fin känsla av att hjälpa andra människor. Nu låter det väldigt klischigt, men det är det känns ändå liksom bra att hjälpa andra människor och att man stöter på många spännande livsöden. Jag tycker man ser annorlunda på livet.
Mm.
När man är så mycket i vården. Både på gott och ont. För man kan ju bli lite mer orolig och nojig. På allt hemskt som kan hända. Mm. En själv och ens barn och sådär. Men också att jag kan känna att jag ändå så försöker njuta av livet i nuet för man vet aldrig vad som händer.
Mm.
Det var kanske inte riktigt svar på frågan varför man ska välja sjuksköterska, men det är roligt, man kan jobba med många olika saker och det är väldigt givande.
Fast det som du liksom klädde över lite på är ju ändå viktigt att alltså, det utvecklar en som person väldigt mycket att vara sjuksköterska och att jobba inom vården generellt.
Verkligen.
Man får liksom ännu mer livserfarenhet och rikedom på något sätt. Ja. Man får prata med så många människor som har det.
Man får ju suga i sig andras livserfarenhet. Man behöver inte göra allting själv utan man kan bara dra i sig som en drink genom ett sugrör.
Precis.
Men det är väl det som också är viktigt med att få lite mer luft i sitt arbetspass. Att ha tiden att stå kvar några extra minuter och få höra den där berättelsen om när han reste till sjön när han, eller när han åkte ut på havet när han var 25.
Det är Sven vi pratar om med. Ja, våran Sven.
Ja, men ibland tycker jag att det kan verkligen vara en sån här stund på dagen som gör att den dagen blev lite extra när man har hunnit så här få höra någons liten berättelse från dens liv.
Och men jag tror att det är exakt det som är viktigt att ha luft i schemat. Att man inte så bara stressar från en punkt till en annan under hela sin arbetsdag. Utan att man så kan prata lite med sina kollegor och man kan vara ute hos patienterna och få höra de här historierna.
Mm. Och för en del patienter så är det den bästa omvårdnaden och liksom behandlingen man kan ge.
Ja.
Mm. Det är det som gör att de mår bättre snabbare.
Ja.
Tack så jättemycket Johanna för att du ville vara med i våran podd.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Verkligen. Det har varit så spännande att få höra ditt perspektiv som sjuksköterska. Väldigt givande.
Ja. Ja.
Vi behöver prata mer om hur vi har det emellan professionerna. Verkligen.
Verkligen, det är jätteviktigt.
Mm. Mer om och mer med varandra.
Precis.
Mm. Och som vanligt, ifall ni har feedback eller bara vill skicka en liten hyllningshälsning till Johanna så kan man skriva det på Instagram, AT-läkarna podcast, eller på Facebook, AT-läkarna heter vi där. Man kan mejla oss på hej@atläkarna.se. Så skicka gärna mejl eller små hörarop och sen så hörs vi igen om 2 veckor.
Mm.
Ja, ha det bra så länge.
Ja. Hej då!
Hej då! Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.